Jag hade Åke Sandin det här och nu följer Tyresö U-lands- och fredsföreningsradio Tuff nummer 1380. Innehållet i största korthet. Tuffaktivisterna Sylvia Ljungdahl, Erika Husberg och Bitte Isaksson berättar hur imponerade de blev av de många Tuff-projekten i Indien som de nyligen besökte. Min egen krönika har den kanske provocerande rubriken Traska patrull och patrasket hjärntvättar oss. Och där nämns två nya böcker om Ukraina-krisen. Men allra först så delar Monica Kjellin och jag ut rosor med varm hand bland annat till radio- och tv-program och till den amerikanska dokumentärfilmaren Michael Moore.
Oh, Stacy Brown, lovers in France, when they swing to romance, because it's all so good. Yeah, Stacy Brown.
Ja, så hörde vi gamle Satchmo, Louis Armstrong. Han är outslitlig för oss som ska dela ut rosor från Radio Tuff, Monica Kjellin. Vilka vill du ge den första rosen?
Ja, det är över 60 kända och framstående tyskar som bland annat före förbundskanslern Gerhard Schröder och före presidenten Roman Herzog som skrivit ett upprop som varnar för krig mot Ryssland och kräver en ny avspänningspolitik i Europa. De påminner om att de framsteg som för 25 år sedan uppnåddes i västförbindelsen med Ryssland annars äventyras.
Faktum är att på ditt kylskåp, Monica, så har du en bild av Michael Moore.
Ja, jag gillar hans.
Komikern och radikalen och dokumentärfilmaren. Mm. Och honom ska vi ge en ros. Han fick förresten 2003 en Oscar för sin film Bowling for Columbine som handlade om hur ett dussintal elever otäckt nog vid Columbine High School dödades och varför det händer så många flera dödsfall relaterade till handeldvapen i USA än i övriga industriländer. Och nu kritiserar han filmen American Sniper, amerikansk prickskytt, som under sin första biovecka faktiskt spelat in hela 702 miljoner kronor. Han säger bland annat:
min farbror dödades av en prickskytt under andra världskriget. Vi lärde oss att prickskyttar är ynkryggar. De skjuter dig i ryggen. Prickskyttar, de är inga hjältar. Och angripare är ännu värre.
Sen en ros till den i England grundade biståndsorganisationen Oxfam som påpekar de ökande klyftorna mellan fattiga och rika i världen och skriver:
de 80 rikaste personerna i världen har under de senaste 5 åren fördubblat sina inkomster. Deras samlade förmögenhet är nu större än hela den fattigare halvan av jordens befolkning. Om inget drastiskt görs så kommer den rikaste procenten av jordens befolkning nästa år att äga mer än alla andra tillsammans.
Och ser du som så att jag är radiot, det vill säga jag lyssnar väldigt mycket på P1 och jag har ju gjort sådär 5000 radioprogram på frivillig basis. Och därför vill jag ge en ros till Sveriges Radios program Konflikt som 17 januari hade en timme om Syrien. Där kriget nu krävt ungefär 200 000 döda, 1 miljon skadade och drivit många miljoner på flykt. Bland de många kännarna av detta förödande krig märktes på radion Ali Kederi som varit nära rådgivare åt såväl de amerikanska ambassadörerna i Bagdad som USAs militära befälhavare i regionen. Han var mycket kritisk mot både rollen USA har spelat och den roll man spelar idag.
Han ansåg också att man behöver ett nytt Sykes Picot och syftar på den koloniala uppgörelsen mellan Frankrike och Storbritannien från slutet av första världskriget som skapade de moderna Mellanösterns gränser. Gränser som nu är på väg att lösas upp.
De där gränserna, de ritade ju britter och fransmän hur som helst på kartan. Och det blev då Irak och Iran och Jordanien och Syrien och vad det nu blev. Ja, och han säger att Mellanösterns gränser, gränser som nu är på väg att lösas upp. Alternativet är blodig, okontrollerad fragmentisering och ökad radikalisering, menade alltså denna Mellanösternkännare Ali Kederi.
Och så ros till Sveriges Television som 18 januari sände dokumentären med titeln Libanon på randen till katastrof. Det framhölls att Libanon inte är större än Skåne, men att över 1 miljon syrier har vält in undan kriget i hemlandet så att var fjärde invånare nu är flykting. Motsättningarna mellan shia och sunnimuslimer skildrades liksom svårigheterna för den tredjedel av befolkningen som är kristen nu när islamiska staten IS börjat göra rejder in i Libanon.
Och sen en ros till Sveriges Radios program Studio 1 som efter Mikael Holmströms braskande men dåligt underbyggda larmartiklar i DN den 12-13 januari om en främmande ubåt igen, älsklingsämne för allt för många journalister. Och den där ubåten lär ju ha varit ända inne vid inloppet till Stockholm. Och då lät Studio 1 en kontramiral faktiskt nyansera eller revidera Dagens Nyheters larmartiklar. Det var Anders Grenstad som sa så här.
Våra människor som jobbar med bildanalys kan inte slå fast att det här är en ubåt, även om uppgiftslämnaren är helt övertygad. Sen så är det, och det kan man se på bilden också, att det var flera fartyg i området. De har inte rapporterat någonting. Det är människor som rör sig vid strandområdena. Det är fortfarande ljust, men ingen har rapporterat någonting. Samtidigt är det som så att om den holländska ubåten som gick ut från Stockholm den 13 oktober så har vi fått en väldig massa rapporter och bilder just på den ubåten. Så vi är lite förvånade över att det är ingen annan som har rapporterat det här som vi har klassificerat som möjlig ubåt.
Alltså inte trolig ubåt.
Nej.
Sen en ros till Radio Tyresö, succékanalen 91,4. Som man ju kan höra på vid datorn genom att knappa in tyresoradion.se. Den sänder nu en halvtimme med unge Alexander Palmer. Inte minst om hans positiva intryck av de många tuffprojekten i Indien som han nyligen besökte.
Och så en stor ros till de tre andra tuffaktivisterna, Sylvia Ljungdahl, Bitte Isaksson och Erika Husberg. Som i början av januari också besökte de många indiska tuffprojekten i Indien. Alldeles strax här i Radio Tuff så berättar de entusiastiskt om sina iakttagelser.
Och någon dag i andra veckan i mars så kommer de att visa sina bilder och berätta om sina erfarenheter av de många tuffprojekten i Indien. Och det sker nog i navet, kulturcaféet. Ja, sen roser till soldatiska människor som avskyr våld och dödande. Och vad gör de alltså?
Jo, de ansluter sig naturligtvis till Tyres U-lands- och fredsförening Tuff. Tuff har ju inga offentliga bidrag utan helt beroende av många medlemmar.
Och inte ett öre från Tuffs insamlingskonto används till Tuffföreningens utgifter. Utan varje krona går oavkortat till Indien eller till andra bra ändamål i u-länder faktiskt. Och sen ska ju Tuff ha ett extra årsmöte. När var det var, Monica?
Den 12 februari va?
Torsdag den 12 februari klockan 18 i Tufflokalen, Myggdalsvägen 80. Och klockan 19 är det styrelsemöte i Tuff och alla medlemmar och förresten alla människor är hjärtligt välkomna på dessa styrelsemöten. Man får ju fika i alla fall, va?
Ja, det får man.
Ja. Tack Monica. Välkommen till Radio Tuff, Erika Husberg, Britt Isaksson, Sylvia Ljungdahl. Och välkommen hem från den där resan och vistelsen i Indien under 14 dagar. Vad ska vi börja med? Ni damp ner i Bombay som kallas för Mumbai nu. Hur tog ni 20-25 mil norrut till alla tuffprojekten då? Och ni tåg, det är spännande linjen. Bitte.
Nej, vi fick faktiskt skjuts.
Jaha.
Ja, vi blev hämtade på hotellet i Bombay.
Var det av den där företagaren Radjes som jobbar med projekten och som var här i Tyresö för några år sedan?
Nej, det var inte, men han hade ordnat så vi fick transport.
Ja, jag glömde att varna er för en trafikfara. Gissa vilken? Erika.
Det var väl vänstertrafiken?
Det var vänstertrafik i Indien. Och det är ett elände. Det räcker väl med den trafikrusningen som råder jämt till Bombay, va? Sylvia?
Ja, den kan man kalla trafikrusning.
Mm.
Det var bara att slänga sig ut bland bilarna. Med, hoppas att man kom över gatan med livet i behåll.
Från Bombay åkte ni bil till, inte till Vallo där högkvarteret för våra partners tidigare låg, utan ett nytt område i skogiga, bergiga Dharampur som heter Bilpodi, va?
Ja, det gjorde vi.
Ja.
Och det var fantastiskt. När man kom från Bombay med den trafiken och, som var där och så kliva ur i Bilpodi med den enorma trädgård som Koki hade gjort i ordning där.
Koki Navias, hon är gift med våran partner Biko Vias.
Ja,
det kanske och själv en viktig partner.
Ja, ja, verkligen. Och det var en oas att kliva ut där. Men det var så vackert.
Bilarna i detta område där han bor, som ligger en 3-4-5 mil ifrån kusten. De är väl inte många. Det är väl mera åsnekärror, va? Och oxar och sånt. Eller? Var det några bilar? Bussar går det, tror jag.
Bussar går och några bilar var ju, men det tycker jag.
I Bilpodi har jag aldrig varit, men det är några tuffprojekt som finns där. Vad hette salen ni bodde i?
Nu minns jag inte vad det stod på skylten som vi fick. Ju. Tuffs guesthouse. Mm.
Tuff gästhuset, vad trevligt.
Mm. Sen finns Margareta Square där.
Och hur kommer det sig att det heter Margareta Square?
Det är väl sen Margareta gick bort.
Margareta
Petersen gick
som
bort.
Ju jobbade i väldigt många år med de här projekten och bodde då och då bland dem i Vallod och Dharampur där.
Margareta och Gunnar. Mm.
Ja.
Och, så de pengar som blev när Margareta gick bort byggde de Margareta Square för.
Ja, det samlades in pengar bland Margaretas vänner och bekanta och bland tuffa aktivister. Mm. Och det blev det är någon slags friluftsområde, eller friluftssal kan man säga. Margareta.
Så det är ett torg.
Ja, med torg.
Ett atriumtorg med träd på. De har planterat träd.
Ja.
Och stensatt.
Mm. Och Gunnar Petersen som gick bort för ett drygt år sedan. När han fyllde år någon gång så dels så fixades en brunn som hette Gunnarwell och en studierum. Såg ni det? Vad kallar de det för?
Gunnar Reading Hall, tror jag.
Gunnar Reading, men Petersen Reading Hall.
Mm. Petersen kanske heter.
Ja, ni såg det också.
Mm,
det finns. Underbart. I Bilpodi finns det ingen tuffskola, va? Utan vad finns det för någonting där mer än ett tuff gästhus?
Nej, de hade ett girls hostel för flickor som kunde bo där och gå i skolan i närheten. De hade lite för långt
ett elevhem alltså?
Ja, de hade lite för långt till sina hembyar.
Men hur tog de sig till skolan i detta backiga område med smala vägar?
De blev hämtade av skolbuss en del, och en del gick.
Jaha.
Och en del åkte med Rackers, Bikos chaufför.
Jaha, kunde han engelska?
Ja, hjälpligt.
Hjälpligt.
Ungefär som jag.
Alltså.
Eller jag.
Ja, men du hejar på svenska och tyska, Erika. Ja. Men det var ingen som brydde sig om vad du sa på svenska förstås. Nej. Bilpool är ganska nytt, men på 90-talet så grundade Biko och Kokila Vyas, våra partners och deras duktiga medhjälpare, sex skolor i det här tidigare så gudsförgätna området bland tribals, vad ska vi kalla dem, urbefolkningen. Såg ni några av dessa tuffskolor som sen har vuxit och finansierats från alla möjliga håll? För folk är ju så imponerade av de här projekten. Mm. Såg ni några skolor?
Med all rätt blir man imponerad, tycker jag. För att jag tycker det var fantastiska skolor vi såg. Vi såg, hur många såg vi? 5, 6, 7 ja, någonting. Ja. I ett par dagar så var vi så, 2 skolor samma dag, och så var vi på någon skola. Och, nej, med
varför
all rätt ska
imponerad?
Man vara... Jag har varit imponerad av att se att det som vi i TUFF har jobbat för verkligen existerar på det fina vis det gör. Med lärare som verkar positiva och möter barna på ett väldigt fint sätt, tycker jag. Och,
träffade ni barn nu? Var ni inne i Aulo när alla elever samlades?
Ja, vi var inne på flera lektioner.
Och lektioner också?
Ja, och de sjöng för oss och de dansade för oss. Och på en skola dansade barna spontant för oss utanför. Och sen fick Bitte vara midsommarstång. Och vi dansade små grodorna runt midsommarstången. Och barna dansade med.
Bitte, var du midsommarstång?
Ja.
I januari?
Ja.
Hur var det? Hade de lövat dig eller?
Nej. Jag behövde inte lövas.
Jaså?
Alltså, de var ändå ruska ändå.
Visst är små grodorna jättebra? Man behöver...
Det uppskattades jättemycket av barna. Som var med och dansade också.
Små grodorna som rovna i lustiga monitro eller vad det är.
Ja, något sånt där.
Och sen håller ni på och hoppar och,
ja,
och skuttar.
Så var det ju faktiskt på en skola, nu kommer jag inte ihåg vilken, där den här killen, de pratade engelska. Det var en som pratade rätt bra. Och han frågade om vi hade någon nationalsång. Ja. Och sen bad han oss sjunga den. Och då gjorde vi det. Och alla stod upp.
Sjunger du gamla, du fria?
Ja,
du. Vad tjusigt. Ni fyra. Ja. Jag ska nämna att ni hade mer än en kille som är något yngre än ni tre. Sylvia Ljungdahl, Bitte Isaksson, Erika Husberg, Alexander Palmer. Men hon ska jag prata med senare. Han kunde inte idag. Jaha. Hade ni förberett små grodorna, eller?
Ja, vi tränade hemma. Nej, vi hade inte förberett. Men en annan sak som vi såg mycket av, som jag tycker också, eller som jag varit imponerad av, det är alla mangoträn som vi här i TUFF har hjälpt till att sälja och se till att de blir planterade.
Hur har vi hjälpt till?
Vi säljer mangogram. Vi har sålt julkort.
Med julmangogram?
Julmangogram. Och de här mangogrammen, det kan man ju sälja istället för blommor, eller den kan man köpa istället för blommor och att gratulera och till minne av.
Ja.
Och det var imponerande att se de här mangoträden. Vi såg ju till och med ett som bar frukt, fast de inte ska bära frukt nu. Så att hur de hade odlat fram det vet jag inte. Men...
Frukterna kommer i mars, april, maj tror jag.
Mm, det kan hända. Mm.
De påstår att de tack vare dessa tuffmangogram har planterat 115 000 drygt mangoträd i bland de där fattiga byarna. För det såg lite fattigt ut. Ni passerade igenom en del byar. Det var inga palats precis, va?
Nej, det var väl skjul.
Ja, hyddor.
Ja.
Ja. Och det här är ju stambefolkningen som tidigare var så väldigt föraktad. Och fortfarande är lägst på den indiska rangskalan faktiskt. Ja.
Vi fick vara med om en buss ifrån Surat som med bidragsgivare kan vi säga, som hade mat och förnödenheter med sig till Tribe. Som,
jaha.
De kom i en stor lastbil.
Ja, med förnödenheter och alla de här.
Och Surat är en miljonstad vid kusten. 5-6 mil från Darampur ungefär, va?
Mm.
Ni passerade, nej, ni passerade kanske inte Surat.
Jo, men vi åkte ju till Surat på hemvägen.
På hemvägen, tåget. Just, ni åkte tåg alltså. Mm. Ja, okej. Okay. Ni såg också gamla skolor som Tuff har stött med toalettenheter och elevhem och matsalar och sånt. Kokilavias, Biko, smaka och duktig, rivig partner. Hon var ju rektor vid Kasturba Ashram. Kasturba, vet ni vem Kasturba var?
Ja, Gandhis fru.
Det var det. Var ni till Kasturba Ashram?
Ja.
Och var det flickor fortfarande som var...
Det var bara flickor, både lärarkandidater och yngre.
Ja, det var ett seminarium för flickor, för bland annat för tribal, fattiga tribalflickor. En av dem var här i Tyresö för 20-25 år sedan, Vassa. Hon, henne träffade ni väl inte, va?
Jo, vi träffade henne i Bilpodé.
Hon är en dam i 45-årsåldern idag då?
Ja, kanske inte riktigt. Nej. Men lite över 30 i alla fall.
Mindes hon besöket i Krusboda och Tyresö?
Mycket väl.
Jaha, pratade hon om det?
Ja.
Kunde hon bra engelska nu?
Ja, det kan hon.
Jaha.
Mm. Och lite svenska.
Ja.
Hon kommer ihåg
sig. Hej då.
Ja, tack så mycket. Och...
Ja, vad heter det?
Ja, vad heter det?
Jaha.
Hon pratar väldigt mycket om Gunnar och Margareta. Mm.
Hon bodde ju hos, hos Peterssons i Grusboda många veckor faktiskt. Lärde sig cykla utav Gunnar. Mm,
det kan jag tro.
De var 19-20 år. Jaha.
Mm. Det var ett fredsläger hon var här på. Mm.
Ja, det var ungdomar från massa olika länder som Tuffa anordnade. Jag tror det var 89, men jag kan inte...
Jag
på det.
Inte ihåg heller vad
ska ni väl vara med på något tuffmöte och ni tog bilder, va?
Ja, jag har många bilder i kameran. Ja. Jag tror ni har båda två. Hej.
Nej.
Erika, du har bilder i kameran.
Och Alexander.
Alexander har mycket bilder också. Ja. Mm.
Nu för par månader sedan då skickade vi 210 000 kronor till de här projekten som nu är så pass berömda tack vare Tuffs pionärinsats att många rika indier också bidrar med rätt mycket pengar, va? Och det är väl roligt.
Då kan ju Tuff verkligen slå sig för bröstet, för då har vi ju satsat på någonting och sen bli självgående i Indien och som verkar vara så genomarbetat bra.
Mm.
Så jag tycker Tuff ska verkligen...
De där mangogrammen som jag skickar iväg varje vecka nästan till någon som vill gratta, någon som fyller jämt eller någon som vill beklaga sorgen när någon har gått bort. Mm. Det finns ett mangogram som heter Till minne av som är ganska perfekt. Och apropå Till minne av, för ett drygt år sedan så dog väl Bengt Citron i Krusboda som i så många år var aktiv i Tuff. Och hans vänner och bekanta och Tuff vänner, de nöjde sig inte med att skicka mangogram utan de samlade ju in, jag tror det var 17 000 kronor som kom in på Tuffs insamlingskonto, varifrån varje öre går till ändamålet oavkortat. Såg ni någonting av det som blev det minne av Bengt Citron?
Vi såg Girls Hostel. Ja, det Bengts Girls Hostel.
Såg ni det?
Ja, ja. Jag har foto på skylten och jag var inne och tog foton på... Alltså det är en sovsal.
Jaha.
Så det var madrasser och filtar och sånt efter väggarna som de tar ner och sover på.
Hostel, det betyder elevhem, ja, eleven för flickor.
Det såg vi, men jag har glömt bort vilken skola det var.
Vagwall tror jag.
Var det Vagwall?
Ja. Är det en skylt som står Bengt Görs Hostel?
Och jag tog kort på hela byggnaden med tjejerna framför.
Ja, just det, det gjorde du.
Det gjorde du? Massor av flickor? Mm. Nej, vad spännande. En annan skylt finns nere i Vallund som heter Tough Friendship House. Bodde ni där någonting?
Mm, ja. Vi sov där två nätter.
Hur var det då?
Det var väl lite ödsligt på något sätt. För att det finns ju ingen skola i närheten. Och Vicko och Kokila var ju inte där. Så att vi kände oss rätt ensamma.
Jaha, de bodde förut granne. Ja. Deras hus.
Jo, deras hus ligger ju där. Mm. Men de var ju
de var hos, inte där.
Bikos bror då.
Som låg döende, ja. Mm. Mm. Okej. Okay. Ja, det är ganska mycket som minner om Tyresö och Tyresö-invånare då. Om man i det här området ja. Som Tuff har samarbetat med i 35 år eller nu. Ja. Kan ni rekommendera andra att åka till Indien?
Absolut.
Alltså det är en upplevelse som är obeskrivbar tycker jag. Vänner som frågar hur jag har haft det, då kliar man sig i huvudet. Hur ska jag beskriva det här då? det går inte.
Vi har försökt att beskriva det lite grann. Tack så mycket, Sylvia Ljungdahl, Bitte Isaksson och Erika Husberg. Ja, där hörde vi igen 8 sekunder peruanska panflöjter. Och det är pauslåten i Radio Tuff, därför att jag vill minnas min kära medarbetare Edmond Arospile som i så många år var tekniker på radion innan han tyvärr i förtid gick bort. Dags för min krönika den här veckan och den har den provocerande rubriken Traska patrull och på trasket järntvättar oss. Oj, vad vi sedan något år blivit skrämda av likriktade medier och militaristiska politiker med att Sveriges säkerhetsläge nu ödesdigert har försämrats och hotbilden mot oss har ökat. Det sägs att det är på grund av oroligheterna i vårt närområde. Låt oss då kolla detta närområde och dess militära aktörer. Det ser mycket annorlunda ut än under 1980-talet. Då hörde de baltiska länderna till Sovjetunionen, Polen och Östtyskland, DDR, var medlemmar av den sovjetiska Warszawapakten. Men nu är ju Östersjön nästan ett NATOs innanhav. I vårt närområde omges vi alltså av medlemmar i världens starkaste militära allians, det vill säga NATO-länderna, Norge, Danmark, Tyskland, Polen, Litauen, Lettland och Estland. Alliansfria Finland samövar liksom Sverige med NATO nästa gång i slutet av maj när Norrland är platsen för världens största flygövning i år med det tjusiga namnet Arctic Challenge Exercise. I den deltar också NATO-länder såsom kärnvapenmakterna England och Frankrike. Rysskräcken har gamla anor. Vid hundraårsminnet 1818 av Karl den XII:s död på slagfältet skrev Esaias Tegnér en hyllningsdikt om kung Karl den unge hjälte. Några av raderna löd. Hur svenska stålet biter kom låt oss pröva på. Ur vägen moskoviter, frist mod i gossar blå. I vår tid har vi matats med massor av larm om ryska ubåtar i våra vatten. Nästan varje vecka under somrarna på 80-talet braskade våra medier och stad med häftiga skrönor om sovjetiska ubåtar i svenska vatten. Men vår då välrustade krigsmakt fann inte ens en enda rysk mutter. Det senaste i denna fantasifulla genre presterade Dagens Nyheter i 2 stora artiklar den 12 och 13 januari i år. Det påstods att en främmande, läs rysk, ubåt den 31 oktober i fjol haft fräckheten att i övervattensläge stäva fram flera minuter, citat, endast några kilometer utanför huvudstaden, slut citat, som den uppjagade journalisten Mikael Holmström uttryckte det. Tack och lov, sa rent av en konteramiral, tvivlande på denna uppgift. Dock inte i DN utan i Sveriges Radios Studio 1. Om jag inte vore oavlönad som radiopratare nu sedan 30 år faktiskt, skulle jag kanske för att få påökt eller slippa bli avskedad stämma in i den ensidigt antiryska trenden och opportunistiskt ansluta mig till traska patrull och patrasket. Minns dock att jag härom året använde uttrycket med vämjelse när jag kommenterade ett nationalistiskt anförande av den ryske presidenten. Låt vara att hans västliga kollegor knappast är mindre storordiga. Det är väl ändå inte den där Putin som bär skulden till NATO-länders angrepp på Libyen 2011 och de folkrättsvidriga anfallen på Serbien 1999 och Irak 2003. Det mångåriga eländet och massdödandet i Irak är väl inte Rysslands skuld till. Inte heller det krigiska kaoset i Libyen de senaste 3 åren. Inte heller är det väl ryska drönare som dödar civila lite varstans i jakten på terrorister. Till de få motbilderna av trendnissarnas utgjutelse finns nu 2 böcker i förlaget Karnevals småskriftsserie. Den ena kom före jul, har titeln Vems fel är Ukraina-krisen och är skriven av den amerikanska statsvetarprofessorn John Mersheimer. Den andra boken utkom i dagarna. Den har titeln Bakom kulisserna i Kiev och har undertiteln Om hur amerikansk nykonservatism och ukrainsk nynazism drev fram en kupp och ett krig i Ukraina. Den hävdar att västliga medier har åstadkommit den mest ensidiga bevakningen i mannaminne av en större internationell kris. De flesta av oss är väl så väl indoktrinerade av våra medier så vi tror att det här är rysk propaganda som alla icke-trendriktiga skildringar av Ukraina-krisen brukar avfärdas som. Nej, den som faktiskt skrivit boken är den amerikanske journalisten Robert Perry, en undersökande reporter. Ja, vi hörde alltså en krönika i Radio Tuff. Och det återstår nu bara för mig att hoppas att allt flera blir Tuff-medlemmar. Alla som är emot våld, krig, massmördande och för internationell solidaritet. De kan på plusgirot sätta in en summa på 200 kronor för enskild och kanske 80 kronor för annan på samma adress, familjemedlem. Och det där plusgirot till Tuff, det är 16 01 37 6. Sen är det ju ett extra årsmöte torsdagen den 12 februari då vi ska bestämma vilket förhållande vi ska ha till vår riksorganisation Svenska Freds. God fortsättning på vintern, kära lyssnare.